Oj då. Det var många här som inte var här förra veckan. Välkomna. Just det. Ja, i alla fall. Jag kan tala om för er som inte var här förra veckan, om det är någon annan. Att då avslöjade jag bland annat att jag har förmodligen norra Europas sämsta orienteringssinne. Och att vi pratade lite grann om det här med att hitta rätt och att hitta fel eller vad man nu kallar det och sådär. Och jag kom på att det var en viktig sak som jag aldrig tog upp förra veckan. Som är liksom en grundläggande faktor oavsett om man ska hitta rätt eller om man ska gå vilse också för den. Eller om man ska hitta fel. Nämligen att man måste veta vart man är på väg. Om man inte har koll på vad målet är någonstans så kommer man varken att lyckas med att komma rätt eller komma fel. Man kommer liksom ingenstans. Så därför, det är ett skäl till att vi börjar den här vandringen nu, ett par söndagar framöver. En av mina favoritförfattare från tonåren heter Douglas Adams. Han har skrivit om en person som faktiskt har ännu sämre orienteringssinne än jag har. Och i en bok där så beskrivs det hur han har en strategi. När han hamnar vilse så tittar han sig omkring och så hittar han någon som ser ut att veta vart han eller hon är på väg. Och så följer han efter den personen. Jag tänker att även om jag inte kommer rätt så kommer jag ju någonstans i alla fall. Och det där är ju egentligen ingen vidare bra strategi om man har någonstans dit man faktiskt vill komma. Även om det är intressant. Men risken är att vi hamnar där allihop. Om vi inte vet vart vi är på väg. Då börjar vi följa efter dem som verkar veta. Och då vet ingen riktigt var vi landar. Första Petrusbrevet uppmanar oss att vara alltid beredda att svara den som kräver redogörelse för ert hopp, står det. Och ska vi kunna göra det så måste vi veta vad det är vi hoppas på. Så därför så tänkte vi att några söndagar framöver här så ska vi prata om himlen. Vi ska försöka rikta blicken på himlen. Och ställa den här centrala frågan som På spåret har lärt oss att ställa. Vart är vi på väg? Hur ser vårt hopp ut? Vad betyder det att vara ett folk på vandring? Vad betyder vårt hopp för vårt liv här på jorden? Allt sånt där ska vi försöka att grotta i en tid framöver. Och jag har fått glädjen att försöka introducera det här. Och när jag har gått och funderat över de här tankarna eller över allt det som ligger framöver och inte minst det som Kalle talade om här i början, så har jag hittat en liten blinkning på ett oväntat ställe kanske. Men det är ju så att som Kalle nämnde så det fanns en tid när man talade väldigt mycket om det här i våra kyrkor. Och ibland så kan man diskutera, det skedde inte alltid med vishet kan man säga. Det fanns många som levde med större skräck inför vad som skulle komma än glädje. Och det ledde till att med tiden så tystnade talet om himlen i våra kyrkor. Och det finns många som har vuxit upp i kristna hem och som aktivt lever som kristna som trots allt vet väldigt lite om vad vårt hopp är. Vi har dålig koll på det här. Och för att introducera det här ämnet så tänkte jag att jag skulle liksom gå till en period i Gamla testamentet när Israels folk levde med samma sak. Ni vet, jag brukar med jämna mellanrum hamna i, särskilt i exiltiden, i den här tiden när Israels folk har hamnat i fångenskap i Babylon. Och det är av olika skäl. Men just i det här sammanhanget så är det för att jag tror att det finns mycket kontaktytor. Jag tror att vi kan lära oss någonting av deras situation och hur de hanterar den situationen. Så jag tänkte att jag skulle hoppa till profeten Jesaja i kapitel 35. Den här texten riktar sig, alltså den är lite inklämd. Den är en del av några olika kapitel eller några olika texter som bildar en enhet som liksom har hamnat inklämd i Jesaja bok. Det är som texterna som talar innan och texterna som kommer efter riktar sig till en annan tid. Men just de här texterna är ganska tydligt. De talar in i den perioden i Israels liv som sker på ungefär 540-talet före Kristus. Och det närmar sig slutet på exiltiden. När människorna hör det här, då har de funnits i ett främmande land i närmare 60 år. Och det är ganska viktigt därför att en mansålder i den här perioden, alltså när man använder begreppet mansålder från den här tiden, så menar man oftast ungefär 40 år. Det är så man liksom tänker, en mansålder. Och det betyder att de som hör det här, de som lyssnar till Jesaja, är i väldigt stor utsträckning, kanske helt och hållet, människor som är födda i Babylon. Alltså födda i ett annat land. De har vuxit upp där. Många av dem har uppfostrat barn och barnbarn där. Och då blir talet om hemlandet väldigt speciellt. Därför att Babylon är ju det enda hem som människorna känner till. Att tala om att liksom återvända hem är märkligt för människor som aldrig har sett det där landet. De har mött de här berättelserna naturligtvis, berättelserna om hemlandet. De har sjungit sånger om det också. Men det blir på något sätt en slags myt. Det blir en slags saga som man bär med sig, som är viktig för kulturen, för identiteten och upprätthålla det där, men som har väldigt lite kontakt med de faktiska erfarenheterna av hur de lever sina liv. Och dessutom så är det så att bland de som tänker efter, de som är intelligenta nog i det här folket att tänka efter och se hur hänger det här ihop, så måste de förr eller senare konstatera att även om det har funnits ett sånt där land som de talar om, så finns det ingenting som talar för att det där landet skulle finnas nu. Därför att om man överger ett land i 60 år, så händer det mycket med det. Åkrar växer igen eller förmodligen torkar ut. Betesmark och odlingsmark torkar ut när ingen är där och tar hand om det, vattnar. Städer och byar förfaller. Vilda djur och annat liksom kommer in och tar över. Och även om de skulle lyckas bli fria ifrån sin exiltillvaro, lyckas bli befriade och komma därifrån, så finns det förmodligen inget hemland att återvända till. Och då är det mycket lättare att istället tänka att ja, men det är klokare att satsa på ett liv här. Att satsa på en framtid i det nya landet. Att göra det bästa av situationen. Vi kan bevara tanken på hemlandet som en slags fin symbol för att allting kan förändras. Och så bygger vi vårt liv här. Och för att komma åt den där, så arbetar profeterna på ett ganska spännande sätt. Så jag tänkte att vi ska liksom titta lite på vad det är profeten faktiskt säger in i den här situationen. Det första som han säger i början på kapitlet, när han säger att öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet ska glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Sharons härlighet. Och folket får skåda Herrens glans. Vår Guds härlighet. Jag tycker det är ganska fascinerande hur man, alltså vilket bildspråk man använder när man talar om sådana här saker. Från den här perioden så, det som vanligtvis hos poeterna och profeterna liksom kapslar in folkets liksom, till exiltillvaro, är oftast bilden av öken och ödemark. Och det har nog att göra med den här tanken på att hemlandet ligger och förtorkar, så att säga. Och det första som han liksom gör upp med det är att använda det bildspråket för att tala om att det kommer en förändring. En förändring som bara Gud kan göra. Alltså det han säger att öknen och ödemarken ska jubla, blomma, allt det där. Och Herren ska göra det. Och så använder han ett bildspråk som folk känner igen. Han knyter an till deras erfarenheter. Och säger, han tar upp tre exempel som folk känner till. Libanon, Karmel och Sharondalen. Alltså Libanon med sina härliga cedrar som alltid återkommer i den här typen av texter. Det är Karmel, berget Karmel och Sharondalen som är också en sån här bördig slätt full av rikedomar och ja, en frodande plats att säga. Och så säger han, tänk på det här. Det som ni känner till. Så härligt kommer det bli. Och förresten så kommer det bli ännu bättre, säger han. För att ja, i Bibel 2000 står det folket. I grundtexten står det dessa. Jag tror att han syftar på dem, på Libanon. Och på Karmel och på Sharon. Han säger att dessa, de ska få skåda. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Och då är det deras tur att förundras. Det vill säga, han säger att ta det bästa ni kan komma på. Så härligt kommer det bli. Och ännu mer. För de kommer att se på er. Och förundras. Jag tror att det här är, alltså, vi behöver tänka över vilket språk vi använder när vi närmar oss de här sakerna. Det finns väldigt mycket av det som har talats om himlen som är behäftat med väldigt tunga saker. Vi bär med oss ett bildspråk som riskerar att bli väldigt, vad ska vi säga, distanserande. Det är alltså, när vi rör oss om saker, alltså läs vad människor säger om himlen i Bibeln, så är det väldigt svårt att hitta orden för dem. De beskriver det utifrån det första de kommer att tänka på, liksom försöker gripa efter någonting. Man pratar om gator av guld och man pratar om liksom, man får en känsla av att här räcker inte språket till. Och risken är att om vi liksom fastnar i vissa formuleringar som inte längre har någon kontakt med hur vi upplever saker och ting, så hamnar vi i det där läget när talet om himlen blir sagor. Talet om himlen blir någonting som är lätt att göra till en abstraktion. Till bara en symbol för att livet kan vara trevligt ibland. Jag tror att vi behöver tänka över. Vi behöver be Gud om ett nytt språk att få tala om de här sakerna. Och se över hur förhåller vi oss till världen omkring oss. När han har sagt det här, liksom fått lägga den grunden, så använder han det också för att ge en uppmaning. Tror du på det här, så se på dina kamrater runt omkring dig. Säg, det står här, ge styrka åt kraftlösa armar, ge stadga åt skälvande knän, säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er. Vi har ju liksom vant oss vid att det där med dom och hämnd är ju någonting negativt. Men faktum är att just perspektivet dom och perspektivet himmel hänger väldigt ofta samman. I perioder när de troende har kämpat och när människor har haft det svårt, så är det väldigt ofta just de här två perspektiven som dyker upp. Dom och himmel. Och det är klart det är svårt för oss att se det, men i ett folk som lever i förtryck så är det en annan sak. Det här är ett folk som lider orättfärdigt. Och det de får höra är att Herren själv har tagit sig an deras sak. Det är en del av himmelshoppet. Jag tror att vi behöver kanske börja här. Efter de här de av oss som kommer ihåg de eldiga lakansprofeterna med såna här jag vet att vi hade, det hängde kvar en del sådana på väggen i kyrkan där jag växte upp när jag var liten, såna här bilder över de olika tidsåldrarnas slut, och det fanns, jag kommer ihåg, det talades mycket om, man pekade ut vilddjur till höger och vänster. Ett tag så var det Konsum och någon annan gång så var det FN, och det var någon som tänkte att det var förmodligen någon som bodde i Boliden, för att de är ju lite som de är där liksom. Och så byggde man upp en sån här bild av det. Och så talade man om vedermödor och man talade om domen. Men alltid på ett sånt där sätt som lyckades göra frälsningen till någonting väldigt litet. Någonting parentetiskt där borta. Och så fäster man blicken vid att nu kommer det bli hemskt, nu kommer det bli svårt, nu kommer domen. Men för de människorna som levde här under förtryck så var domen ett evangelium. Det handlade om befrielse från det som binder oss, det som håller oss ner, förtrycker oss, det som stjälar vår identitet, det som förtar vår glädje. Ska vi börja tala om himlen så måste vi också våga se på ett nytt sätt på domen, tror jag. Vi behöver våga se vad Gud egentligen syftar till. Vad handlar domen om? Det handlar om befrielse. Det handlar om att ondskan inte får sista ordet. Det handlar om att det som har bundit Guds folk, hållit, som har velat stjäla vår glädje och vår identitet som befriade barn i Kristus, kommer att dömas. Jag tror att vi behöver etablera, precis som profeterna, återigen, att det finns ett hemland. Ett hemland som är Guds verk. Som handlar om det som vi har satt som rubrik lite grann. Det har hamnat på hemsidan. Allting nytt. Det handlar om någonting som Herren ska göra. Vi behöver etablera detta och vi behöver ge styrka och uppmuntran till varandra. Stärka de vacklande knäna. Vi behöver uppmuntra varandra till uthållighet. Vi behöver trösta varandra i kraft av att vi har en Gud som har lovat att ta sig an vår sak. Och sen, när han har gjort det, så talar han vidare om, då ska de blindas ögon öppnas. De dövas öron ska höra. Den lame ska hoppa som en hjort och den stumme ska brista ut i jubel. Och så vidare. Man kan tänka sig att det är som att han svarar på en slags invändning som finns mellan raderna. Att han, som är lite grann att även om det skulle finnas ett sånt där hemland som du talar om, hur skulle vi kunna ta oss dit? Titta på oss. Vad är det för skick? Se vilket skick vi är i. För att fångenskapen i Babylon hade troligtvis satt sina spår på människor. Inte bara fysiskt, vilket är troligt det också. Men också när det gäller den själsliga hälsan. När det gäller identitet och livsmod och såna här saker. Och när det gäller hoppet. Det judiska folket i Babylon var ett brutet folk. De hade goda skäl på att tvivla på sin förmåga att kunna ta sig, bryta upp och ta sig hem. Och profeten utlovar, det är ett löfte om förvandling. Precis som det torra landet som ska förvandlas, som han fortsätter att prata om sen också senare, om det förbrända landet som ska bli sjö och törstande mark som ska bli källsprång och allt det här. Liksom. Landet ska förvandlas. Och det andra är, ni ska förvandlas. så att ni orkar vägen. Blindas ögon ska öppnas. Dövas öron ska höra. Och så vidare. När vi har etablerat tanken på att det finns ett underbart hemland, så måste vi också ställa den där frågan. Men se på oss. Vi slåss med varandra. Vi bråkar. Vi skövlar, vi stjäl, vi ljuger. Vi som var tänkta att vara ett exempel beter oss precis som alla andra, om inte värre. Om jag tittar på mig själv. Finns det någon plats? Hur ska jag kunna passa in i den där verkligheten som de beskriver? Om det där härliga landet. Och precis som det var för Israels folk, så svaret samma för oss. Det krävs en förvandling. Och förvandlingen är Guds verk. När Jesus säger till Nikodemus på taket att om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte se Guds rike. Så lägger han initiativet i Guds hand. Därför att ingen människa kan på eget bevåg födas. Ingen kan bestämma sig för att bli född. Och på samma sätt är det här. De dövas öron, de blindas ögon ska öppnas. Det krävs en förvandling. Och förvandlingen är Guds verk. Som sker genom anden. Som lever i den troende gemenskapen. Om vi bjuder in honom. Och låter honom göra det. Och så går han vidare med att tala om nästa steg. Alltså om, efter att han har etablerat att landet ska förvandlas. Att det finns ett hemland att komma till. Och det är Herrens verk. Folket ska förvandlas så att de klarar av resan dit. Och det är Herrens verk. Så börjar han tala om vägen. Han säger att det ska gå en banad väg. Och den ska kallas den heliga vägen. Och nu skiljer det sig lite här igen. Här det står att ingen som är oren ska beträda den. Och sen så har Bibel 2000 hoppat över ett streck, en del här. Men man kan säga att det grundtexten säger att ingen som är oren ska beträda den vägen. Den är för dem, alltså för barnen. Och de som går på den vägen, även om de är dårar, kommer inte att gå vilse. Och det där tycker jag är liksom... Det är fascinerande hur han liksom fångar upp folkets situation och de hoten som de har just nu. Alltså, för det första, när det står att ingen oren ska beträda vägen. Det som... Ordet som används här är liksom inte orenhet som så som det blir av i de olika sakerna som gör människor orena, till exempel att komma i kontakt med döda och andra sånt här. Det finns olika typer av orenhet. Och det här ordet som används här används oftast om hedna folken. Det är alltså inte ett krav på att de ibland folket ska lyckas uppbåda tillräckligt med renhet för att de ska platsa på vägen. Utan det de säger är att hedna folken ska inte gå på den vägen. Okej. Okay. Är det bättre? Ja, men om ni tänker efter på vad de största hoten är emot judisk liv och identitet i fångenskapen. Så kommer jag att tänka på tre saker. Och en av de första är faktiskt assimilering. Som handlar om att ockupationsmaktens ena hand kommer med gåvor som säger att det är klart att ni är välkomna här. Vi har hört att det var jobbigt för er där borta. Ni är välkomna in i värmen. Det enda ni behöver göra är att ge upp er identitet. Glömma det andra som var och ta er plats här i den nya kulturen. Riktigt så kanske de inte sa. Men det var ändå liksom... Det fanns där, den här frestelsen att ge upp det som gör oss annorlunda. Alltså, i synnerhet tänker jag bland de som har uppfostrat barn, som har, det har ju aldrig jag gjort, men de som kommer upp i en viss ålder, så börjar märka det där liksom, att hur gör jag för att föra vidare det jag tror på till mina barn när de samtidigt lever i ett sammanhang där det inte är sant? När jag ser på att de kanske lider av att behöva vara annorlunda, när de lider av att behöva sticka ut. Och frestelsen finns där. Ja, men jag släpper det jag tror på. Jag kan tro hemma lite i hemlighet. Den varma handen som bjuder in mig. Jag tror att det är en av de sakerna som faktiskt utlovas här. Eller som pekas på här. Den rädslan för att tappa. Och det andra hotet är det som kommer senare. Det finns inga lejon där, står det. Där kommer inga rovdjur. De återlösta ska vandra där. Lejon och vilda djur är naturligtvis en farlig sak om man ska ut och gå i vildmarken naturligtvis. Men jag tror att även här så syftar profeten på någonting annat. Det här är poesi. Här talar han i bildspråk hela tiden. Och jag tror att lejon och vilddjur var faktiskt en verklighet för väldigt många där. Jag tror att det kanske syftar på den andra handen. Med ena handen bjuder ockupationsmakten in dem i värmen och säger att de blir accepterade om de bara rättar sig i leden. Den andra handen talar om vad de gör med de som inte rättar sig i leden. Alltså, Daniels vistelse i lejongropen var inte en engångsföreteelse. Lejongropen fanns ju där. Och det är inte alls omöjligt att det var många ifrån Israels folk som fick gå samma väg. Den tredje hotet tror jag är det som här saknas. Nämligen, de som går på den vägen ska inte gå vilse. Även om de är dårar. Det tredje hotet är varken frestelserna ifrån den nya kulturen eller hotet ifrån den andra handen med vilddjur och lejongropar. Det tredje hotet är det som kommer inifrån dem själva. Det var deras dårskap som hade lett dem dit de var. Blir de inte befriade ifrån det, så skulle de bara hamna i ett nytt Babylon, om de nu kom därifrån. Det som profeten alltså gör upp här, det är att han beskriver en väg som de ska vandra, som är fri ifrån påtryckningar ifrån den här kulturen. Den är fri ifrån imperiets penalsystem med lejongropar och avrättningar. Och den är till och med fri ifrån deras egen dårskap. Alltså, vägen är idiotsäker, om man skulle säga så. Och det är för att deras frälsning, om man nu ska använda det uttrycket här, knyts inte till deras egna möjligheter att hitta hem. Och det är evangelium för mig som inte har något orienteringssinne överhuvudtaget. Frälsningen knyts till att Herren har friköpt dem till sig. Naturligtvis så kan vi inte börja tala om himlen om vi inte vet om vägen dit. Vi kan inte gå förbi den som är vägen dit. Vi kan inte gå förbi att Kristus har öppnat vägen. Och även där så tror jag att vi behöver ha med oss de här sakerna. Liksom. Vi behöver ha med oss att det finns en väg som gör att vi inte behöver frukta att sugas upp i den dominerande kulturens konsumtionsiver. Eller vad det nu är vi målar upp för rädslor hemma. Liksom. Det finns en väg som gör att vi inte behöver frukta för dem som kastar oss i fängelse, som torterar oss eller som ställer oss inför avrättningspatruller. Vi har inte råkat ut för det, de här flesta av oss. Men det här är en verklighet för många kristna idag. Och till dem säger Herren helt enkelt, var inte rädda. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, säger Jesus till exempel. Det är för vad de än kan göra så kan de inte hota den väg som är öppnad, den väg som är lagd. Och vi behöver inte ens frukta för vårt eget taskiga orienteringssinne. Därför att de som har slagit in på den vägen går inte vilse, säger den. Alltså det innebär inte att vi inte kommer att falla för frestelser. Vi kommer fortfarande att fatta fel beslut med jämna mellanrum och så vidare. Men de som har lagt sitt liv i Herrens händer, de kan lita på att han förmår att föra oss hem. Oavsett om vi inte alltid vet vad som är rätt väg i varje situation. För människor är det omöjligt. För Gud är allting möjligt. Jag tror att det här är ju bara en slags introduktion. Alltså jag har inte, de svaren som Kalle eftersöker här, de kommer i senare tal. Amen. Jag bara så att säga lätta på locket för att tala om någonting som kommer. Men kanske framförallt för att betona, vi måste börja tala om det här. Och vi måste komma ihåg vissa saker om det. Vi behöver komma ihåg att det som kommer är Herrens verk. Han som gör allting nytt. Vi behöver komma ihåg att för att komma dit så behöver vi bli förvandlade. Vi behöver födas på nytt. Vi behöver få öppnade ögon. Det är Herrens verk. Han som gör allting nytt. Och vi behöver komma ihåg att vägen dit är öppen genom Kristus. Han gjorde det. Han som gör allting nytt. Och sen tror jag att det är en sak till vi måste minnas. Och det är det här avslutningen. Så säger han, de kommer till Sion med jubel. Krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. Och det är intressant därför att vägen här, den avslutas med att man kommer hem. Man sjunger jubelsånger och allting är bra. De kröns med evig glädje och så står det att sorg och suckan flyr. Men det intressanta som jag tänker på det är att det är först när de har kommit hem som sorgen och suckan flyr. Det betyder inte att vi inte ska vara glada på vägen och sjunga i jubelsånger och de här sakerna. För det gjorde man hela tiden för att bevara minnet, för att bevara identiteten, så sjöng man psalmer om hemkomsten. Men det är först där som sorgen och suckan flyr. Och med det jag vill säga är helt enkelt att hoppet om det skulle komma kan leda dem på vägen. Men det är först hemkomsten som gör att sorgen och suckan flyr. Alltså hoppet är inte ett lyckopiller som vi kan gå runt och ha. Och tänka att liksom, vi kan använda det här för att glömma den bistra tillvaron lite grann. Kraften i det hoppet, den ligger i att den uppfylls. Kraften i hoppet om himlen ligger inte i att vi går runt och hoppas. Kraften ligger i att det kommer att uppfyllas. Utan uppfyllelse så blir det hoppet bara en slags verklighetsflykt. Anledningen till att vi ska glädjas, anledningen till att vi kan sjunga glädjesånger och annat, det är att vi faktiskt tror att det här är sant, att det kommer att uppfyllas. Bär vi med oss hoppet om himlen utan att fästa någon vikt vid att det faktiskt blir sant, då blir det som den där myten, den där sagan, de där fablerna som vi bär runt på som en slags symbol för att allting kan förändras. Men tror vi att det faktiskt kan ske, det är då det får kontakt med mitt liv. Det är då det får konsekvenser för hur jag lever. Det är då jag faktiskt på allvar kan börja bli glad och sjunga glädjesånger även när saker och ting är riktigt, riktigt mörkt omkring mig. De kommer till Sion med jubel, står det. Jag tror att, kan vi göra det här? Kan vi befästa att vi har ett hemland att komma till? Ett hemland som till och med är skönare än allt vad vi kan se omkring oss och föreställa oss. Kan vi, men ett hemland som vi bara kan se om vi på allvar låter oss bli förvandlade. Om vi kan påminna oss om att vägen dit är Kristus. Påminna oss om att det som kommer är Guds verk. Förvandlingen med oss är Guds verk. Vägen dit är Guds verk. Och att kraften i hoppet ligger i att det är sant. Då tror jag att vi kan börja se på varandra också. På samma sätt som han uppmanar till. Att vi stärker kraftlösa armar. Komma ihåg att tala till varandra. Tala hopp till förskrämda hjärtan, som det står i en annan översättning. Och när människor börjar ställa den där på spåret frågan till oss. Eller när vi börjar göra det. Vart är vi på väg? Så vill jag att vi ska kunna komma dit att vi alla säger vi är på väg hem. Det är vår förhoppning. Det är vårt mål. Men det som ligger framåt. Så är ni med på det tåget så får ni jättegärna finnas här. Lyssna till de predikningar som läggs ut på nätet om ni inte kan komma. Och var med och fira gudstjänst med oss. Var med och sjung hemlandets sånger. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig för att du kommer oss till mötes ytterligare en dag, Herre. Vi tackar dig för att du vill tända hoppet om himlen i våra hjärtan på ett nytt sätt. Du ser att vi på många sätt har blivit trevande i våra tal och i våra tankar om vad som är vårt hem. Vi ber att du ska förbarma dig över oss på ett nytt sätt. Att du ska tända bilden av vårt hemland inom oss. Ge oss ett nytt språk att tala om det. Lär oss att låta det komma i kontakt med våra liv. Lär oss att se varandra så att vi kan tala uppmuntran till dem som lider. Styrka vacklande knän och ge hopp till förskrämda hjärtan. Och lär oss att förtrösta på dig. Se att det är ditt verk. Se att det är din förvandling i våra liv som kan leda oss dit. Och se att kraften ligger i att det är sant. Lär oss, Herre, att leva på din väg och i ditt namn. Och led oss nu under de söndagar som kommer framöver, Herre. Hjälp oss att på ett nytt sätt våga jubla och hoppas. Inte på ett sätt som leder oss bort ifrån världen omkring oss, utan på ett sätt som på allvar vänder oss till andra människor. Fyll oss med din kärlek, med ditt ljus och ditt hopp. I resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför. Och under hela den tid vi har kvar. I Jesu namn. Amen.